Ja, jag har fått ämnet Var finns Kristi kyrka att tala över? Var finns Kristi kyrka? Det är en mycket angelägen fråga för alla som bryr sig om Kristus, som vill tillhöra Kristus, som vill vara Kristi lärjunge. Och man kunde ju kanske svara att Kristi kyrka finns där Kristus har sina lärjungar. Där man alltså lyssnar till hans ord och tar emot hans ord. Jesus säger ju i Johannes evangeliets 8 kapitel, 31 vers. Om ni lyssnar till mitt ord så är ni verkligen mina lärjungar. Om ni lyssnar till eller tar vara på. Och detta återkommer på många ställen, att ta vara på Guds ord, Guds undervisning eller Kristi ord. Johannes 8:31 brukas ordet förbli, som är mycket vanligt i Jesu undervisning, bevarad i Johannes evangeliet. Om ni förblir, stannar kvar i, om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Detta ord av Jesus markerar ju att det är Jesus som skapar kyrkan. Det är han som ger kyrkan sitt ord. Det är han som ger människor liv. Och om ni nu förblir vid det som Kristus ger och inte kastar det ifrån er, denna stora gåva, så är ni verkligen mina lärjungar. Var finns alltså Kristi kyrka? Jo, där man förblir vid Kristi ord. Och då förstår ju var och en att Kristi kyrka utmärks inte av att man kritiserar Kristus eller inte tror honom, förkastar hans anspråk på att vara frälsaren, den enda frälsaren, förkastar hans anspråk på att vara Guds son, att vara ett med Fadern, förkastar att hans ord skulle vara sanna, eller att man förkastar profeternas eller apostlarnas ord, som Kristus ju hänvisar till. Kristus säger ju om profeterna i Gamla testamentet att deras ord kan inte bli om intet. Profeternas ord är ju skriften, den gamla skriften. Ni vet ju, skriften kan ju inte bli om intet. Jag har inte kommit för att avskaffa skriften eller avskaffa läran, lagen, upphäva lagen, utan för att fullborda den. I Mose och i profeterna, där är det skrivet om mig. Det är alltså ingen motsättning mellan mig och den heliga skrift. Om man tar avstånd ifrån mig, säger ju Jesus, så tar man egentligen avstånd ifrån skriften. Ni rannsakar skrifterna, säger han om fariseerna, och menar att ni i dem har evigt liv. Men det är ju dessa som vittnar om mig. Alltså, så egendomligt. Ni rannsakar skrifterna och borde alltså då komma till mig och glädja er över min ankomst. Precis som Simon i templet och många andra. Men nu är det egendomliga att samtidigt som ni rannsakar skrifterna så förkastar ni mig, vill bli av med mig. Och det beror då på detta att ni förstår inte skriften. Ni är blinda ledare. Ni förtröstar på er egen rättfärdighet istället för Guds. Ni förtröstar på er yttre härstamning, att ni härstammar från Abraham. Och skryter med att ni är judar eller att ni har Abraham till er far. Men i och med detta att ni förkastar mig, så är ni inte födda på nytt av Guds ord. Ni tror inte Gud. Ni har, säger Jesus, till och med djävulen till er fader. Och han tilltalar dem som förkastar ordet på samma sätt som Johannes Döparen gör. Han säger, ni huggormars avföda. Dessa inledande ord som man nu lyfter fram vittnar alltså om att Kristi kyrka finns där man bekänner Kristus och håller sig till hans ord, där man förblir i Guds ord. Och då kan vi tillägga att Kristi kyrka också utmärks av detta, att man där förvaltar Guds ord som det är givet, alltså predikar det rent. Man förvränger det inte, man behåller det rent som det är. Och man förvaltar också sakramenten. Vad är då sakrament? Jo, det är alltså instiftelser som Jesus har gjort för sina lärjungars bästa, till deras tröst, till deras hjälp. Det är befallningar som han har givit. Om vi kallar dessa speciella eller vissa bestämda befallningar för sakrament, därför att han binder sin nåd, sin förlåtelse, rättfärdigheten från Gud till alldeles bestämda handlingar. Man har kallat sakramenten för det synliga evangeliet. Det är inga andra gåvor som ges i sakramenten än i det predikade evangeliet, nämligen syndernas förlåtelse, liv och salighet. Det delas ju ut i evangelium, i det lästa och förkunnade Guds ord. Det är detsamma som delas ut i sakramenten. I sakramenten är det evangeliet, löftesordet om syndernas förlåtelse, som är bundet till en bestämd handling som Kristus har instiftat. Kristus har instiftat dopet. Ja, man kan säga att Gud har instiftat dopet. Dopet finns där och Kristus stryker under och befaller detsamma som Gud i sitt ord. Döp, gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er, och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Kristus befaller alltså, gå ut, predika evangelium, döp. Så har han alltså givit dopet. Och dopet är nya födelsens bad. Det är ett dop till ny födelse och förnyelse i den helige ande. Dopet skänkes detsamma som evangelium, därför att dopet är vatten förenat med evangelium. Evangeliets gåva, syndernas förlåtelse, är alltså i just det vatten som brukas tillsammans med Guds ord och på Guds eller Kristi befallning. Nattvarden har också givits till syndernas förlåtelse. Detta är min kropp. Detta är mitt blod. Utgiven, utgjutet till syndernas förlåtelse. Och så befallningen, gör detta. Gör detta till min åminnelse. Fira alltså nattvard. Det är en befallning att bruka denna gåva som vi då kallar ett sakrament, eftersom den ger, beseglar, utlovar syndernas förlåtelse. Det evangeliet ger och skänker, ger nattvarden i kraft av ordet. Ja, vi har också en annan befallning som ibland kallas för sakrament och ibland inte. Och det är att till den enskilde räcka syndaförlåtelsen eller att binda i synden. Det är befallningen som upprepas både i Matteus och Johannes evangeliet, där Jesus säger, den som ni förlåter, han är förlåten. Och den som ni binder i synderna, han är bunden i den. Den Men att tillämpa detta innebär ju att man överräcker evangelium när man förlåter synd, och att man bara predikar lagen när man binder synd. Och att göra detta enskilt och personligt är alltså också befallt och uppmanat. Men det kallas inte alltid för ett sakrament, och det beror på det att där finns det inga yttre element. Om man har den definitionen att ett sakrament, där ska först och främst finnas befallningsordet, och det ska vara ett löfte om syndernas förlåtelse, och det ska vara ett yttre element, som i nattvard och dop, i dop då vatten och nattvard bröd och vin, så kallar man inte denna enskilda avlösning eller syndaförlåtelse för ett sakrament. Men om man har den definitionen att ett sakrament, det är när Gud har befallt någonting, det ska ni göra, och till denna befallning utlovat syndaförlåtelsen, då kallas också avlösningen för ett sakrament. Och det är alltså en smaksak vilken definition man vill bruka. I den lutherska kyrkans bekännelseskrifter, i Konkordieboken, kallas avlösningen ibland för ett sakrament. Och då använder man den här definitionen att det finns ett löftesord till befallningen om syndaförlåtelse. Nå, om jag nu går tillbaka till detta. Om ni förblir i mitt ord, så är ni verkligen mina lärjungar. Så förstår vi alla att det innefattar då att vi ska inte bara predika och läsa Guds ord. Vi kan inte förbli vid Kristi ord om vi vänder befallningen gå ut och döp ryggen. Eller befallningen, gör detta till min åminnelse, alltså fira nattvard till min åminnelse, i enlighet med instiftelsen, Jesu ord, tag och ät, detta är min lekamen, som är utgiven för er till syndernas förlåtelse. Drick här av alla, detta, denna kalk är det nya testamentet i mitt blod, som är utgjuten för många till syndernas förlåtelse. Om man struntar i det, struntar i att dö, va? Struntar i att bruka nattvarden, och även struntar i den enskilda avlösningen som också befall, ja, då är man inte helt lydig Kristi ord. Då förblir man inte vid vad Kristus har sagt. Och det kan ju bero på många saker. Det kan bero på okunnighet, eller om det är riktigt illa, då beror det på detta att man tänker det behövs nog inte. Det är nog inte nödvändigt. Det är nog inte så viktigt, eller jag tycker att det går så bra ändå. Och detta sistnämnda är ju ganska farligt, därför att det får ju inte vara på det viset att vi kan bestämma vad som duger åt oss och vad som är bäst för oss. Det måste ju ändå vara Gud som vet bäst. Det måste ju vara Kristus som vet hur svaga vi är och hur lätt det är för oss att glida bort ifrån tron, ifrån sanningen. Vi behöver Guds ord och sakrament. Ja, men hur ska man då göra för att Guds ord och sakrament ska brukas alla? Lärjungarna kan ju inte sätta igång att förkunna, döpa och utdela nattvarden och tillsäga syndernas förlåtelse. Det skulle bli oro och kaos. Ja, det är riktigt. Och aposteln Paulus säger ju att allt ska tillgå på hövligt sätt och med ordning. Och därför ger Gud till sina lärjungar, till församlingen, många gåvor. Och bland dessa gåvor så ger han också lärare eller herdar. I Hesekiels 34 kapitel kallas just församlingens lärare för herdar eller väktare. De ska alltså å Guds vägnar och å lärjungarnas vägnar, församlingens vägnar, förvalta troget de gåvor som alla lärjungar har fått. Till varje enskild kristen hör både ordet och sakramenten. Och det är å de kristnas vägnar som herden eller väktaren eller läraren förvaltar ord och sakrament genom att offentligt förkunna det och offentligt förvalta dessa gåvor till församlingens bästa. Och därför ska man insätta herdar och lärare. Församlingen behöver utvälja vissa som ska sköta om för församlingens bästa dessa stora gåvor. Och då säger Guds ord ganska tydligt hur man ska bära sig åt. Talar om att den som ni ska välja eller kalla får inte vara nyomvänd. Får inte vara osäker om sanningen så att han far hit och dit i läran. Utan ska stå stadigt. Han ska kunna tydligt och klart räcka över Guds ord och ingenting annat. Och han ska också kunna bryta ned, står det, falska byggnader. När man alltså bygger upp lärosystem eller kommer med undervisning som inte stämmer med Kristi ord, som inte stämmer med Guds ord, då ska han kunna avslöja det och bryta ner sådana falska byggnader eller bålverk. Ja, ni vet att aposteln undervisar mycket om hur herdarna eller väktarna eller prästerna ska vara i framförallt Timoteusbreven och i brevet till Titus. Så vi har fått klar undervisning om den här saken. Och dessutom så är det viktigt att den som då församlingen kallar, den kallar Gud. Den helige ande. De som är herdar och lärare som på detta sätt är rätteligen kallade eller insatta, de är kallade av Gud genom församlingskallelse. I Apostlagärningarna 20 till exempel så ser vi detta, hur herdarna, om detta sägs att de är insatta av Gud den helige ande i och med att de av församlingen är kallad att förvalta dessa gåvor, ord och sakrament. Ja, då kan vi dra ihop vad vi hittills har sagt och säga att Kristi kyrka finns alltså där Guds ord blir predikat rent och där sakramenten blir förvaltade. Och då förstår vi att det måste finnas då en församling, det måste finnas lärjungar. Det behöver inte vara många. Jesus säger där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland. Men för att ord och sakrament där ska rätt förvaltas, så måste dessa lärjungar då kalla någon att och deras vänner var en väktare, en herde eller lärare som predikar och utdelar sakramenten. När jag nu har sagt detta inledningsvis så tänkte jag att vi ska se lite grann på hur Luther och reformatorerna sammanfattar det här i de lutherska bekännelseskrifterna. Vi som har funnit att Luther och hans medarbetare på ett förunderligt klart och tydligt sätt har predikat evangelium, har försvarat Guds ord och har lyft fram för oss vad som är Bibelns tydliga lära. Vi är naturligtvis extra angelägna att se efter då vad det står i den lutherska kyrkans bekännelseskrifter. Och i det här fallet då, som svar på frågan, var finns Kristi kyrka? Och då kan man slå upp många ställen. Jag slog upp Augsburgska bekännelsens stora försvarsskrift och läste i den fjärde artikeln där, som ger en kommentar till Augsburgska bekännelsens artikel 7 och 8. Det handlar då om församlingen eller kyrkan. Och då stryker man under detta att kyrkan i egentlig mening är det heliga samfund. Och det bekänner vi också i den apostoliska trosbekännelsen. Jag tror på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund. Jag tror på denna, det vill säga jag tror att den finns, att den är en verklighet. Men jag säger jag tror därför att kyrkan i egentlig mening är osynlig. Därför att kyrkan i egentlig mening består bara av sådana som är levande stenar i Guds tempel. Bara av sådana som verkligen är födda på nytt. Bara sådana som är troende. Och vi kan bara se och höra vad ni lär, vad ni bekänner. Vi kan inte se in i era hjärtan. Det vill säga, vi kan inte avslöja om din tro, om den är ren och klar och biblisk, som vi gläder oss åt, om den bara är en utantill läxa. Om du bara säger, det här tror jag, men i själva verket så ljuger du. Du tror det inte, du är en hycklare. Du låtsas vara en kristen lärjunge, men egentligen är du inte. Det kan vi inte avgöra. Utan vi måste hålla oss efter vad du säger, vad du lär. De frukterna kan vi se. Och då tror vi att du är en rätt lärjunge. Men Gud ser in i hjärtat. Och vi vet av Guds ord att dessvärre så finns det också hycklare. Med hycklare menas nu inte sådana som säger, som är så vanligt i vår tid, helt obibliska ting. De kan vara präster eller kardinaler eller biskopar. Och de säger detta, att det finns många olika vägar till himmelen. Det är det sista nu som är mycket modernt i vida kretsar, att man kan komma till himmelen utan att bli född på nytt genom evangelium. Också genom andra religioner kan man komma till himmelen. Det är ganska vanligt. Då är det inte hycklare. Då hör vi ju att detta är en kristen lärjunge. Det här är inte kyrkans röst, även om det kallas för kyrkan och går i kyrkans namn. Det kan vi lätt se. Nej, men hycklare menar sådana som säger sanningen, som bekänner sig till Guds ord, som lär vad Bibeln lär, men ändå icke tro. Som omskapar sig, låtsas vara en lärjunge, och jag tror att han är en lärjunge, men i själva verket är han avfallen. I sitt hjärta tror han inte. Jag kan inte se tron i hjärtat. Därför är alltså kyrkan i egentlig mening, som bara är det sant troende överallt i världen, osynlig. Och den kallas för det heliga samfund. Men så har vi också kyrkan i yttre mening, den yttre gemenskapen av människor som bekänner Guds namn, som håller sig till Guds ord, som läser Guds ord, som tror Guds ord, som brukar Guds ord och sakrament. Och då säger bekännelsen, när det gäller kyrkans yttre gemenskap, då är det omöjligt att avskilja därifrån onda och hycklare. Det är översatt i 1957 års översättning av bekännelseskrifterna med ogudaktiga och skrymtare. Och många uppfattar då ordet ogudaktig som sådana som öppet är ogudaktiga. Som alltså öppet visar att de frågar inte efter Guds ord. Som kritiserar Guds ord eller förvanskar Guds ord. Men det är alldeles fel. De kan och ska avskiljas ifrån den yttre gemenskapen. Bibeln talar mycket om detta, att man måste för själarnas bästa gripa in mot dem som förvanskar sanningen. De får inte ha stämma och säte i Kristi församling. De får inte träda upp i predikstolen. De får inte gå omkring och undervisa det som strider mot Guds ord. De har ingen hemortsrätt i den yttre gemenskapen av Kristi lärjungar, alltså kyrkan i yttre eller oegentlig mening. De måste förmanas att upphöra med sin villfarelse, undervisas, de kanske undervisar villfarelse av okunnighet och svaghet. Då måste man hjälpa dem till rätta. Och om de inte vill bli hjälpta utan framhärdar i det som är strider mot Kristi ord, så måste de enligt Matteus 18 och många andra ställen ställas utanför Guds församling. Och det ska göras med kraft, så att de förstår att de nu är på väg mot den eviga olyckan. Vänder man Kristus hans ord ryggen och försvarar sin villfarelse, sin vantro, så är man inte bara till fördärv för andra, utan man fördärvar sin egen själ till evig olycka. Vi ska alltså komma ihåg att när det sägs att det är omöjligt att avskilja från den yttre gemenskapen onda och hycklare, som det står ordagrant, då är det alltså sådana som vi inte kan avslöja som avfällingar. De är själva verket onda. De är hycklare. Vi tror att de är rätta lärjungar, men de är det inte. Om det är en aldrig så fin bekännelsetrogen församling, så kan där blanda sig in en eller flera som i själva verket icke är ett Guds barn. Och vi förmanas alltså i Guds ord att inte försöka att plocka ut dessa därför att vi skulle ha någon speciell andegåva att kunna se in i hjärtarna. Det kan vi inte. Utan vi måste gå efter det yttre objektiva, vad de verkligen tror och lär. Och så är det Guds sak att se in i hjärtarna, inte vår sak. Och därför betonar då bekännelseskrifterna att vi ska lägga märke till yttre objektiva fakta, yttre kännetecken på var Kristi kyrka finns. Och vilka är de yttre kännetecknen? Jo, så här står det: den rena evangeliska läran och förvaltandet av sakramenten i överensstämmelse med Kristi evangelium. Då står det just denna artikel 4. Den rena evangeliska läran, puram evangelie doktrinam, står det i den latinska grundtexten. Och det finns också en tysk grundtext, och där står det vo Gottes Wort rein geht, där Guds ord förekommer rent. Och vidare då, där sakramenten förvaltas i enlighet med Kristi evangelium. Och då ser man av sammanhanget att man använder här ordet evangelium i den vida meningen som beteckning på Guds ord, på skriftens lära, skriftens undervisning. Och jag ska ge några andra citat också som säger samma sak. Kyrkan, heter det, är det över hela jorden spridda människor vilka samtycker till evangeliet och har samma Kristus, samma helige ande och samma sakrament, vare sig det sedan har lika eller olika människostadgar. Här gör man alltså en viktig skillnad. I det som Guds ord inte avgör, där får man inte binda människor och säga, ni måste göra precis så här, ni måste vara klädda precis så här, se ut precis så. Utan det som Guds ord inte befaller och avgör, det måste lämnas fritt. Det behöver inte vara likadant när det gäller människostadgar, men när det gäller Guds ords undervisning, då får man inte vika därifrån. Då samtycker man enigt till evangeliet. Man har samma evangelium, samma Kristus, samma heliga ande, samma sakrament. Och det betonas också att det sanna Guds folket, det är ju detsamma som Kristi sanna kyrka. Det sanna Guds folket är att skilja från Israel efter köttet. Det är en sak som inte alltid är klar. Det finns många som menar att Israel efter köttet är oberoende av om man förkastar Guds nåd och allt som har givits Guds ord. I alla fall är det sanna Guds folk. Nej, genom sin vantro ställer man sig utanför Guds folk. Blir man torra grenar som huggs av ifrån det sanna olivträdet, som är en bild för det sanna Guds folket. Och hedningar som kommer till tro på Kristus, på den utlovade Messias, de blir inympade grenar i olivträdet. Och så finns det alltså bara ett olivträd, bara ett Guds folk. Det är inte så att det är två olika Guds folk, utan det finns bara ett. Det sanna Guds folket är att skilja från Israel efter köttet, betonas det. Och vidare, den sanna osynliga kyrkan, den är en verklighet. Den existerar verkligen. Att den är osynlig betyder alltså inte att den är lite overklig, utan den är en verklighet. Och hur kan man veta detta? Jo, man vet att Guds ord vänder aldrig tillbaka tomt eller fåfängt, som vi läser i Jesaja 55. Där alltså Guds rena evangelium finns, där Guds ord predikas rent och klart, där sakramenten rätt förvaltas, där blir människor födda på nytt, en eller flera, Och det sker när och var det behagar Gud, som det står också i bekännelsen. Det är Guds nådiga verk. När vi kommer till tro och när vi blir bevarade i tro, så kan vi inte skryta med att vi har varit så duktiga och villiga och fina, till skillnad från de andra som inte tror, utan vi måste säga att det är en obegriplig Guds gåva till oss. Hur kan det komma sig att Gud har bevarat mig, att Gud har öppnat ögonen och att Gud har fött mig på nytt? Ja, det är bara Guds stora godhet och nåd. Jag kan bara lova och prisa hans godhet och barmhärtighet emot mig. Och de andra då som inte tror, ja, de kan inte anklaga Gud och säga: Gud är inte god och nådig mot mig. Utan ska anklaga sig själva, det är deras eget fel. Vårt förnuft får inte detta att gå ihop, för vi tänker då, är det deras fel? Om de förblir i vantro, så måste det ju någon må vara en förtjänst hos dem som inte förblir i vantro. Men det stämmer inte med Guds ord. Tron och bevarandet i tron är Guds goda verk alena. Och bevarandet, eller att kvarstannandet i vantro, det är vårt verk och vårt fel helt och hållet. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Kristus har dött för alla människor. Kristus vill att vi ska gå ut och predika evangeliet för alla. Så heter det också att det är Gud som genom sitt ord och sina sakrament bevarar församlingen, bevarar sin kyrka. Och det betonas om igen att olika mänskliga ordningar, olikhet i mänskliga ordningar, kränker inte enigheten i tro. Så säger man också, falska lärare skall man överge. Till detta handlar inte på Kristi uppdrag, utan är av antikrist. Och det förstår vi. Kristus vill inte att någon ska gå ut med en förvanskad undervisning. Det här stället, det är artikel 48, eller perikop 48 i samma apologi, fjärde artikeln. Den är inte översatt riktigt rätt och tydligt i de här bekännelseskrifterna, översatta 1957. Där översätts det: ogudaktiga lärare bör man överge. Det är två fel i den översättningen. Dels översättningen ogudaktiga lärare, det kan skapa missförstånd. För då tänker man, ja, han predikar ju kanske rent och klart, och om jag frågar honom vad han tror och bekänner, så är det sanningen. Det stämmer med Guds ord. Jag ska ju pröva andarna, stod det, det har jag nu gjort, och jag finner att det han säger stämmer med Guds ord. Men frågan är ändå om man inte är obedaktig. Frågan är ändå om man kanske är en död kristen, man kanske inte är ett levande Guds barn. Och jag undrar förresten om man kan vara det, eftersom man är ute och springer tidigt på söndag morgon, eller någonting annat man funderar över som man tycker kanske inte är som det borde vara. Då är man inne på fel spår. Då försöker man mäta liksom värmen och graden hos en person, och man tänker, han är nog inte riktigt gudfruktig, och då ska man ju, eller bör man, överge honom. Men grundtexten säger här: falske lärare, det betyder falska lärare. På latin står det impie doctores, och det är detsamma. Sådana doktorer, alltså sådana undervisare, sådana lärare som förkunnar orent. Alltså Guds ord orent, Guds ord förvanskat. Det var det står. Så man bör alltså översätta med falska lärare, för att inte luras att tro att vi ska försöka se bakom bekännelsen och in i hjärtarna. För det har jag nyss sagt, det går inte. Och det ska vi inte ge oss in på. Det är Guds, det gör Gud. Dessutom så står det, skall man överge. Inte bör man överge, som man tänker, ja, helst bör du överge dem, men det är inte, vill du inte så slipper du. Och det vet vi ju, det säger Kristus själv, att vi ska ta oss tillvara för falska profeter. Och Paulus säger i Romarbrevet 16:17, de som förkunnar i strid med den apostoliska undervisningen som vi har kommit med, de ska man överge. Dra er därifrån, säger han. Och det är ju inte så konstigt, eftersom det är Guds ord, Kristi ord, som är till nytta. Och det som är strid med Guds ord är till skada för själen. Och då vill Kristus att vi inte ska skadas. Och därför ska vi alltså fly eller överge falska lärare. Och då kommer vi in på läraren. Jag sa att lärjungarna kan inte alla sätta igång och förkunna och förvalta sakramenten, utan de ska utse, kalla någon som inte är nyomvänd, som är fast i ordet, att då deras vägnar förvalta ord och sakrament. Och det sammanfattar den lutherska bekännelsen ju i artikel 14 i avslutska bekännelsen, att ingen ska uppträda som lärare i församlingen, förvalta offentligt ord och sakrament eller förkunna Guds ord och förvalta sakramenten som inte är rättligen kallad. Och detta kommenteras sedan i försvarsskriften artikel 7 så här: ingen som inte är rättligen kallad, rite vocatus som det heter tekniskt sett utifrån latinska grundtexten, ingen som inte är rite vocatus, ingen som inte är rättligen kallad, får i kyrkan förvalta sakramenten och förkunna ordet. Det ska alltså ges en kallelse och församlingen ska noga pröva. Lärjungarna får inte sättas ur spel så att någon myndighet, kanske i Uppsala, skickar upp en präst till lärjungarna och så visar det sig att denne präst håller inte måttet. Han förkunnar inte Guds ord utan människotankar. Och han säger att det är massa fel och brister i Bibeln. Och han kommer med eget tankegods, egna tankar. Så får det inte vara. Och församlingen har ingen som helst plikt att ta emot honom och lyssna till honom. Men församlingen ska pröva. Och den som man då har prövat och finner är väl bevandrad i Guds ord, så att han är skicklig att undervisa andra, då kan man kalla en sådan. Och den som då på det sättet blir kallad och accepterar kallelsen, han är kallad av Gud. Och han vet det, att nu kommer inte jag i mitt eget namn, utan jag är sänd av Gud och jag har att förvalta det som är min församlings gåvor. Jag äger dem inte. Jag får alltså inte vara herre över församlingen, utan jag är dess tjänare. Jag har att tjäna dem med det som är deras. Och jag får inte förstöra deras gåvor. Jag ska troget ge dem det som tillhör dem, Guds rena ord och sakrament. Där är alltså Kristi församling. Och då har naturligtvis denne som är kallad ett själavårdsansvar. Han är liksom inte bara predikar och döper här och där och delar ut nattvarden nu och då, utan han har ett väktaransvar, ett herdeansvar för dessa själar som han är kallad att tjäna. Om ni kommer ihåg när ni kommer hem, så läs Hesekiel 34. När man läser det kapitlet så skäms man ju om man är kallad att vara präst. Man märker att man skulle visa mycket större omsorg och iver som väktare än vad man gör. Där skildras falska väktare, falska herdar, som inte förbinder det blödande, som inte bryr sig om dem som har gått vilse och går och letar reda på dem och hjälper dem och bär dem och vårdar sig om dem, förbinder deras sår. Väktaren eller herden eller prästen, som vi kallar honom, som förvaltar ord och sakrament, har alltså ett själavårdsansvar. Och det heter då om den väktare som inte bryr sig om att varna den som har kommit vilse och försvarar obiblisk lära, som inte bryr sig om honom, struntar i att varna och ta och lita reda på honom. När då olyckan drabbar den stackaren som har kommit vilse och är på väg åt fel håll, så drabbas naturligtvis den av olyckan. Och så hände också i Israel att på grund av försumliga väktare och herdare så gick stora delar av folket förlorat. Kom bort ifrån sanningen. Men också väktaren kommer att få stå till svars för detta. Synden kommer också över hans huvud. Men har du varnat honom, står det? Har du försökt att leda honom till rätta? Och sen har han ändå inte brytt sig om det.
då så är du friad.
Men denne vilse drabbas då av sin vantro och sitt trots. Så har vi då sagt att det finns ett själavårdsansvar när församlingen har herdar och lärare som ska förvalta ord och sakrament. Hur är det, Stefan? Har jag hållit på för länge nu? Ja, jag skulle vilja säga ett par saker till, men du kanske måste vända på bandet då, ifall det är när...